Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, kära Herre Jesus, kom och förklara ditt ord för oss. Låt oss med din heliga andes ledning och hjälp förstå vad det här betyder i vår livssituation. Amen. Liknelsen som vi hörde här som evangelietext och som jag också ska använda som predikotext, den har vanligen rubriken den förlorade sonen. Men det kunde lika gärna heta den återvunna eller återfunna sonen eller de två bröderna. Det här är väl säkert en av de mest kända liknelserna, och säkert har vi alla hört den här många gånger. Och det är väl också en av de liknelserna som vi bäst kommer ihåg. För det är en så stark beskrivning av en helt ofattbar kärlek som den här fadern i liknelsen visar mot den son som har slösat bort en stor del av faderns tillgångar som han har slitit och fått ihop. Guds förekommande nåd är verkligen en träffande beskrivning. Strax före den här liknelsen berättar Jesus två andra korta liknelser. Den ena om det bortsprungna fåret som herden går och söker i öknen och lämnar 99 kvar för att hitta detta ena får som har sprungit bort. Och sen när han har hittat det så för han det tillbaka med glädje. Och Jesus säger, det blir mera glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 som inte behöver någon omvändelse. Och så är det den borttappade pengen, silverpenningen som en fattig kvinna har slarvat bort i sitt hus och som hon vänder upp och ner på hela huset för att hitta. Och så hittar hon det och ställer till fest. Men nu har vi då alltså de två sönerna. Den ene var förlorad. Han var borta i åratal. Ingen hörde någonting. Det fanns inte internet och moderna kommunikationer så att man kunde hålla kontakt med honom på den där tiden. Man hörde ingenting. Han var förlorad. Fadern sa där också. Han var död. Han har ställt det så illa för sig att han var som död. Men han fick liv igen. Men så fanns det en annan son också som hade allt gott, som var där tillsammans med fadern och som fick åtnjuta hela den förmögenhet som fadern hade. Det var ett förmöget hus, där fanns tjänare och där fanns slavar. Alltså det var anställda tydligen där i det där huset. Men den här andra sonen, han blev hatisk. Han avskydde sin bror som hade gjort så mycket illa. Och han kunde inte förbarma sig över honom så som fadern gjorde. Kanske han omvände sig, vi vet inte. Kanske gick han in till festen. Jesus säger ingenting om det. Vi ska komma tillbaka till det här och fundera på det lite så småningom. Men vi kan åtminstone säga det nu. Att den här texten, liksom de två andra liknelserna, de riktar sig tydligt till fariseerna. För det var fariseerna som sa, han går in till publikaner, till tullindrivare och äter med dem. Och med syndare. Sådana som är alltså uppenbara syndare. Dem går han till. Vad är det där för en? Då berättar Jesus de liknelsen. De riktar sig mot fariseernas högmod. Nåja, vi ska sätta som tema för predikan idag. Den återfunne och den förlorade sonen. Och vi börjar med den som jag tycker är mera förlorad. Den hemmavarande sonen. Som inte satte värde på det. Han hade sett hur brodern egentligen emot tidens sed hade bett att få ut sin del av arvet. Han var den yngre sonen, han som gick. Den äldre sonen var hemma. Och nu stadgar lagen att den äldsta sonen fick 2/3 av arvet. Och den yngre sonen fick 1/3. Men nu hade han hört då hur brodern hade slösat bort allting. Han ville inte längre veta av honom. Så vårdslös får man ju inte vara. Ingen hederlig människa beter sig så som den här yngre sonen. Han var inte ens värd att kallas bror. Men det var annat med honom själv. Han hade skött sig. Han var ordentlig. Han hade gjort allt vad som förutsattes av honom. Han förtjänade verkligen beröm och anseende. Och så kommer den där odågan till brodern hem. Och så ställer pappan till fest för honom. Det är helt ofattbart. Och så finns det en kalv där, en gödkalv, som har sparats och göds upp för de allra finaste festtillfällena. Och det har inte den här äldre sonen varit med om ännu, att han ska ha fått bli föremål för en sådan fest. Men så så slaktar man den här kalven för den här yngre odågan. Helt orimligt. Fadern försöker tala vänligt med honom och få honom att inse hur stort det är att hans bror har kommit tillbaka. Men brodern ser bara orättvisa i allting. Han blir utanför och han surar istället för att gå in och omfamna sin bror och hälsa honom välkommen. Hur skulle vi ha gjort i den situationen? Vad tror ni? Det är väl ganska lätt att föreställa sig att det var naturligt för den äldre brodern att vara så där lite avig. Och inte bara lite, utan väldigt avig mot honom, den yngre. Det var inte alls oväntat. Som man bäddar får man ligga. Brukar vi inte säga så? Då kommer frågan, varför tar sig fadern an den återvändande sonen? Vi ska se på det, den här faderns sinnelag. Det finns några element i berättelsen som visar att den här fadern handlar verkligen ovanligt. Egentligen motsatt mot vad vi människor förväntar oss, och människor på den tiden. Först då att han är villig att dela sin förmögenhet medan han ännu levde och fungera som husbonde i sitt hus. Det kan inte ha varit helt uteslutet eller ovanligt på den tiden, eftersom han gick med på det att göra det. Och att den yngre sonen också frågade, kan du göra så här? Men det var inte normalt. Fadern måste omvandla en del av sin fasta egendom till pengar så att han kunde skicka med den här sonen. Och det måste ju ha varit svårt för fadern att se sin son dra iväg. En kappsäck full med pengar. Mot främmande land. Han kände nog sin sons sinnelag och visste att det här blir inte bra. Men han fick inga meddelanden om hur sonen hade det. Säkert var det stor oro i hans hjärta under alla dessa år. Vi ska lite följa med på sonens äventyr, för Jesus lägger ju vikt vid det att beskriva verkligen i detalj hur det går för honom där i det främmande landet. Han beskriver mycket tydligt hur den yngre sonen förstör sitt liv. Han lever hämningslöst. Han lever med kvinnor som utnyttjar honom. Den stora förmögenhet han ägde rann så småningom ut i sanden. Och det gick som det heter i ordspråket. Så länge min tunna rann kände mig kvinna och man. Men när min tunna slutat att rinna så kände mig varken man eller kvinna. Vännerna far nog när man inte längre har att ge dem och underhålla dem med. Han är utblottad efter en tid när de här vännerna har fått njuta av hans förmögenhet. Han har ju själv förorsakat den skada som han drabbades av. Dessutom drabbas han av ännu en motgång som han inte själv rår för. Och det är hungersnöd i det här landet där han var. Det blir en svår svält. Och nu måste han söka jobb för att överleva. Han har inga pengar kvar att leva på. Och han får ett jobb. Han får ett jobb att vakta svin. Och det här är för en jude oerhört motbjudande. Svinen var ju orenad djur. Ingen riktig jude skulle ta en sådan inställning. Och i den här hårda tiden så var det viktigare för arbetsledaren att se till att svinen åt så att det blev något att slakta och äta än att ge åt den här tjänaren, den här yngre brodern som nu är fattig. Så ingen gav honom något. Han skulle vilja äta av de där fröskidorna från träden som det här Som man gav åt svinen. Det var den simplaste maten. Han fick ingen. Under den tiden när hans tunna rann hade han ingen tanke på sitt hem. Han levde gott där i främmande land. Det var först när Gud sände olycka över honom som han kom till besinning. Gud ville rädda honom. Och han använde sig av en hård yttre prövning för att få honom till besinning. Och nu kom det över honom det som han hade upplevt i sitt föräldrahem. Han drabbades av svår ånger. Han kom att tänka på hur svårt han hade syndat. Inte bara mot fadern utan också mot himlen. Det är en omskrivning av han har syndat mot Guds bud. Han hade känt ut sin far på det grövsta. Men ännu värre var det att han hade överträtt Guds bud. Och inte bara ett av dem utan flera. Han drabbades av insikten att han var förlorad i denna hemska situationen. Nu går hans tankar tillbaka till sitt föräldrahem och till sin fars sinnelag. Hur skulle han annars ha vågat tänka tanken att vända tillbaka och möta sin far om han inte skulle ha vetat att hans far hade ett mycket gott hjärta och att han älskade honom? Han måste ta chansen. Han tar risken att bli förnedrad inför sin familj och inför allt tjänstefolket och tänker att han åtminstone kan söka plats som en av arbetarna. Då skulle han få mat. Det är många som likt denna förlorade son har fått lära sig Guds heliga ord av sina älskande föräldrar. Och som bär det här ordet med sig också såna dagar när det gått dåligt. Guds ord återvänder inte fåfängt. Det lönar sig att så ut det. Även om det verkar som om det skulle sås på den hårda stenjorden. Har vi fått lära oss vem Gud är och hur han är god mot oss, trots att vi syndat och förstört vår relation till honom och till medmänniskorna, då vågar vi komma till honom i bön och för omförbarmande. Men sonen vågar inte tänka på att han ska få förlåtelse. Han har ju missbrukat faderns kärlek så svårt. Han resonerar som vi gör av naturen, vi ska arbeta för att få mat. Lön efter förtjänst. Men när vi kommer till vår himmelske far gäller helt andra principer. Nu ska vi återvända till den här faderns sinnelag. Han ser sin son komma i trasor. Redan då han är långt borta. Och nu gör han något som verkligen är mot den tidens etikett. Han springer. Det var inte värdigt en äldre man. En värdig bonde. Nej. Han var inte ut på någon maratonträning. Det var opassande för en sån att springa. Men nu springer han. Han kramar om honom. Det är ett uttryck för hans kärlek. Och så kysser han honom. Det är ett uttryck för hans förlåtelse. Det visar att han redan har förlåtit honom. Innan sonen alls har hunnit öppna munnen. Här ser vi grunden till att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Det som fariseerna förfasar sig över. Det är Jesus kärlek till människorna som ju alla har gått vilse som får. Han kommer till människor som har gått bort från sin himmelske far. Och slösat bort hans kärleksfulla gåvor i synd och last. Han älskar dem och vill ta emot dem. Precis som fadern i liknelsen springer emot sonen och kramar om honom. Han vill inte dröja. Det är bråttom. Han springer emot också oss istället för att vänta på att vi ska skynda till honom. Liknelsen berättar inte varför fadern har förlåtit sin son redan när han ser honom långt borta. Men då Jesus berättar den här liknelsen så är han på väg mot Jerusalem där han snart ska lida och dö för att sona människornas synd. Flera gånger har Jesus berättat för sina lärjungar att han ska lida och dö för att återupprätta relationen mellan de syndiga människorna och Gud. Och vi har fått starka vittnesbörd om det i apostlarnas undervisning. Jesus ska själv bli offret som tar bort synden för evigt för att tullindrivare och horor ska ha en öppen väg och en kallelse till Guds bröllopsmåltid. Och det gäller oss alla som har begått större eller mindre synder. Jag själva verket är syndare i vår natur. Och därmed borde väcka Guds avsky. Istället för att Gud visar bort oss, springer han emot oss och visar oss hur han i Jesus redan har förlåtit oss alla våra synder. Nu ger Gud bevis på sin förbarmande kärlek och sin förlåtelse rent konkret genom den här liknelsen, fadern i liknelsen. Han ger order till sina tjänare att klä sonen i den finaste dräkten. Det finns bara en sån dräkt som duger. Det är Jesu rättfärdighet. Så ska han få en ring på sitt finger. Ringen är ett bevis på att sonen äger alla rättigheter i föräldrahemmet. Han har återvänt för att bli slav. Nu får han åter rätten att vara barn i huset. Vi använder också ringar i vissa situationer, till exempel vid vigsel. När en man och en kvinna gifter sig med varandra, så då överlämnas, träder mannen en ring på kvinnans, brudens finger. Eller kanske båda får ringar. Och det är ett bevis, offentligt bevis, för att man och hustru har alla rättigheter som äkta makar har. Äktenskapet är en bild av relationen mellan Jesus och hans församling. Vi har rätt att vara Guds barn. Det har vi fått en ring på. Den ringen är speciellt vårt dop. Sonen får också skor på fötterna. En sådan förmån har inte slaven. Slaven skulle springa omkring barfota. Men sonen i huset har skor. Paulus beskriver i Efesierbrevet 6 vad skorna egentligen är till för. När vi utkämpar kampen mot de onda makterna i världen, så behöver vi ha skor på fötterna som beredvillighet att gå in i striden, inte gömma oss och fly, utan gå och kämpa. Det här ger oss rättighet, men det är också ett ansvar. Vi har rätt att vara Guds barn, men gå ut och berätta det. Gå ut och berätta vem du tillhör, vems barn du är. Slutligen ska också gödkalven slaktas och göra sig ordning till den stora måltiden. Nu skulle man äta och fira. För den son som betraktades som död för sin familj hade nu kommit tillbaka. Han hade fötts till nytt liv. I den föregående liknelsen säger Jesus att det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Den här sonen hade verkligen vänt helt om. Riktigt bokstavligt 180 grader. I den processen saknar han fullständigt egna förtjänster. Han hade gjort allt galet. Allt som han hade gjort var fördömligt. Han hade förstört sitt liv. Men han kom ihåg sin fars kärlek. Och det var den som vände honom. Så är det också med var och en som har farit vilse i världen. Kom hem. Din fars hjärta längtar efter att ta dig i famn. För allt som du har brutit har Gud återställt genom Jesus Kristus. O, hör och lev, se allt är gjort. Ja, allt som göras bör. Din Jesus gjorde allt, hur stort. Du sorgsna själ, blott hör. Den förlorade sonen blev återfunnen. Men hur gick det då för den andre, som vi redan sett var verkligen förlorad? Han handlar precis som fariseerna. Han ser med hatiska ögon på dem som Jesus tar emot och som får glädjas över hans förlåtelse. För han är ju själv så bra. Han har skött sig perfekt. Han är som de 99 fåren som inte har gått vilse. De behöver ingen omvändelse, för de är redan så bra. I liknelsen om det förlorade fåret talar Jesus om de 99 rättfärdiga. De är fullt tillräckligt dugliga för att passa in i sin fars hus. För de har inte brutit mot Guds lag. Så tycker de själva. Så tyckte fariseerna. De är egentligen inte rättfärdiga, utan egen rättfärdiga. Det betyder att de i sina egna ögon är rättfärdiga. De har egna meriter. Men Jesus ser annorlunda på dem. Och på den yttersta dagen ska han avslöja dem. Han ska visa för dem att de inte alls har tjänat honom, trots att de aldrig skulle ha missat ett tillfälle att göra gott, så som de själva ansåg var att göra gott. Då försöker fadern förklara också för den äldre sonen vad han äger i huset. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Tänk så stort det. Tänk vilken glädje att få vara hos Gud och äga det som Gud har. Och ändå trotsar den här äldre sonen, precis som fariseerna som inte ser vilken lycka de äger när de är kallade av Gud, att tillhöra hans familj. Jesus måste gråta över Jerusalem, då de inte tog vara på den tid när han sökte dem. Johannes säger i sitt evangelium i första kapitlet, han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Tänk vilken smärta. Nu berättar inte liknelsen något om hur det slutade för den trotsige, egenrättfärdige sonen. Åt fariseerna gav Jesus ännu en nådatid. Han talade ännu med dem. Han sände apostlarna som predikade för dem flera gånger på tempelplatsen, men de stötte bort dem. Tog fast dem, satte dem i fängelse. Han sände ut sina tjänare, som han säger i liknelsen om kallelsen till bröllopet, för att kalla alla vem de än träffar på till bröllopet. De flesta av fariseerna vägrade lyssna. De som hörsammade predikan var oftast de svaga, de föraktade och utstötta. Det finns undantag, det berättas om två av de här ledarna. Nikodemus, som kom till Jesus om natten, och Josef från Arimatea, som tog hand om Jesu kropp när han hade dött på korset. Vi vet inte hur det var, gick med dem sen. Men de allra flesta i den första församlingen var fattiga och krymplingar, blinda och halta, i andlig mening åtminstone. Även om enstaka rika och förnäma också kom med i församlingen och blev räknade som bröder. Vi har ju ett exempel på det också. Filemon i Kolosse, som Paulus skriver ett brev åt angående den förrymde slaven Onesimus. Han var också en rik man som var broder i tron. Jesu kallelse gäller ännu idag. Han predikar för oss genom Bibeln, som hans heliga ande har gett oss, för att påminna oss om att allt vad Jesus har sagt är till för att vi ska återvända hem, för att vi ska komma lyckligt till faders hemmet. Lika som fadern längtade efter att den förlorade sonen skulle komma hem och att den andra förlorade sonen skulle ändra sitt sinnelag, så längtar han efter att du som har varit borta i världen ska komma hem. Och att du som ser med avund på att Gud tar emot syndare ska ändra ditt sinne och glädjas med honom över att en enda syndare gör bättring. Vi ska strax sjunga en sång och jag ska citera som avslutning en av verserna. Se, öppen står Guds faders famn, ännu alltjämt för dig. En kallar han dig ömt vid namn och bjuder dig till sig. En ljuder högt hans maningsord. Säg, varför dröjer du? Se, vid hans rika bröllopsbord är rum för dig ännu. Amen. Ja, tack käre himmelske far för din stora nåd mot oss. Tack för att du sände Jesus för att vända oss tillbaka till dig. Hjälp oss att vi hittar dig och din kärlek medan det är tid. I Jesu namn. Amen.